Det här är Statshemligheter, en podd av fackförbundet ST med mig, Silvia Kakembo. I den här podden undersöker vi vad som är hemligheten bakom den svenska staten, vilken roll staten har i samhället och hur det är att jobba i staten. Och de som är statligt anställda har ju ett superviktigt uppdrag och ett ansvarsfullt jobb. Många fattar viktiga beslut. Och tjänstepersoner bestämmer till exempel hur mycket sjukersättning jag ska få eller hur mycket skatt jag ska betala. Och i sina beslut så måste de ju såklart följa lagen. Men ibland gör även tjänstepersoner fel och då kan ju de ställas till svars. Men den nya regeringen tycker inte att dagens system för det här funkar. Och i Tidöavtalet så slogs det fast att regeringen ska tillsätta en särskild utredare som ska kolla på hur man kan ändra reglerna för att, nu citerar jag, stärka åtgärderna mot tjänstefel. Det känns som att förslaget om ett utvidgat straffrättsligt ansvar för tjänstepersoner är odödligt. Och det intressanta här är att många med mig trodde att förslaget om ett uppdaterat tjänstemannansvar redan var dött. Det hade nämligen begravts på den förvaltningspolitiska kyrkogården av den förra regeringen. I februari 2022 presenterades en utredning om att det skulle behövas nya regler för tjänstefel. Och då kom utredaren fram till att man inte skulle utvidga det straffrättsliga ansvaret för tjänstepersoner. Och motiveringen till det var att det befintliga systemet för ansvarsutkrävande fungerar som det ser ut idag. Och utredaren drog också slutsatsen att förvaltningen riskerar att bli för detaljstyrd och ineffektiv om det här straffansvaret utvidgas. Men nu har alltså det här förslaget grävts upp igen och vandrar runt här bland oss i poddstudion. Och jag tänkte att vi skulle prata då om den här levande döda här i poddstudion. Så att jag säger hej och välkommen till Ida Drugge. Du är riksdagsledamot för Moderaterna och jag vet att du gärna vill se det här utvidgade straffansvaret för offentlig anställda. Gillar du levande döda?
Nej, det är svårt att tro faktiskt. Men
förlåt.
Jag gillar förslaget.
Du gillar förslaget, förlåt. Dåligt skämt här inledningsvis. Varför tycker du att det är så viktigt att frågan om tjänstemannansvar behöver utredas en gång till när det redan har utretts en gång?
Dels så hade vi både initialt kopplat till själva utredningen kritik kring de direktiv som utredaren hade, alltså de premisser som gällde för utredningen, både när det kommer till avgränsningen att enbart titta på den straffrättsliga sidan eftersom det här hänger ihop med det offentlighetsrättsliga. Alltså man kan ju utdöma straff men inte straffrättsligt via på arbetsplatsen i personalansvarsnämnder exempelvis. Ett faktum som vi har kritiserat och en brist som jag har sett, det är att det är mindre insyn från allmänheten i den typen av processer. Och att vi har sett en rättsutveckling då allt fler fall av tjänstefel anses som ringa och då hänvisas till de forumen. Så finns det en rad ytterligare tekniska problem. Men de här sakerna tittade inte utredningen på för att man var avgränsad till att enbart se på på straffrättens område. Och då menar jag att då är det väldigt svårt att kunna göra den här typen av att ens landa i den slutsatsen som utredningen gjorde.
Just det. Så om jag sammanfattar så vill jag helt enkelt se en bredare utredning som tar sig an fler sorters problem som kan uppstå.
Ja.
Just det. Ja, men bra. Men då har vi med oss liksom Ida här då, som är en förespråkare för det här. Men jag har förstått då att det även finns de som är liksom lite mer kritiska till det här förslaget. Och då säger jag hej och välkommen till Britta Lejon.
Hej.
Hej, du är ordförande för fackförbundet ST och representerar runt 100 000 personer som jobbar i staten. Det vill säga en del av alla de tjänstepersoner som skulle påverkas av ett utvidgat straffrättsligt ansvar. Men vad handlar dina mardrömmar om? Jag ska lämna liksom zombie-temat. Men är det liksom zombies eller är det att det här liksom tjänstemannansvaret ska utredas en gång till?
Nej, men jag har väl ingen mardröm för ytterligare en utredning. Men vi, precis som du sa, så är vi tycker inte att det behövs. Vi tycker att det redan idag finns ganska många sätt att straffa statstjänstemän som gör fel eller felaktiga myndighetsbeslut. Så vi ser inte behovet. Vi håller liksom inte med om problembeskrivningen. Så här, det finns ju flera sätt. Om vi ska bara säga några ord om på vilka sätt man kan straffa tjänstemän som gör fel. Dels finns det ju inom straffrätten då, där sånt som är brottsligt, som omfattas av brottsbalkens regler om tjänstefel och grova tjänstefel, tas om hand. Sen har vi inom arbetsrätten, och det är det som Ida var inne på, det här med att sånt som inte är brottsligt men som är försummelser i tjänsten, eller att man har inte skött sitt jobb. Det leder till olika former av disciplinåtgärder genom lagen om offentlig anställning som reglerar sånt. Och där är det just de här personalansvarsnämnderna på myndigheterna som tar hand om sånt. Och det kan ju handla om det är flera olika sorters åtgärder. Folk som gör fel kan både få varningar, man kan få löneavdrag. Om det visar sig sen att någon faktiskt genom att man har gjort någonting brottsligt faktiskt döms, så kan man också bli av med jobbet. Sen har vi andra olika lagrum också som reglerar sånt här. Till exempel sånt som, alltså jag tror att folk känner till att om det begås fel inom sjukvårdssystemet, så kan ju liksom både IVO kontrollera om man kan bli av, folk kan bli av med läkare eller sjuksköterskor kan bli av med sina legitimationer etc. Det finns ju liksom offentligrättsliga bestämmelser som reglerar sånt. Och sen finns det också en skadeståndsrätt, så till exempel om kommuner eller stat gör fel, så kan det också utdömas skadestånd för liksom som ersättning.
Mm. Ja, men bra, men då tror jag att man kan säga, om jag ska sammanfatta liksom, att det grovt sett finns två olika stuprör så att säga. Ett liksom straffrättsligt stuprör och ett liksom disciplinärende stuprör som finns liksom på en arbetsplats. Ja, men precis. Jag försöker förenkla för de som lyssnar. Ja. Okej. Okay. Men det finns alltså ett system, och enligt den utredningen som då liksom nyss har genomförts, så fungerar det befintliga systemet väl, och det finns liksom inga tillämpningar svårigheter. Men jag vill fråga dig, Ida, vad som är liksom din vision framåt? Är det så att det ska liksom upptäckas fler brott eller liksom brottsliga tjänstefel? Eller att fler av de tjänstefel som redan liksom betraktas som tjänstefel idag ska liksom bli brottsliga? Eller är det både och?
Alltså jag tror att vi framför allt så hoppas jag att en sån här lagstiftning dels kan vara till hjälp med att liksom åstadkomma förändring i den kritik som har kommit kring dagens, de brister som har konstaterats finns i dagens förvaltningspolitik. Vi har JO, vi har även tillitsdelegationen som konstaterade att det finns kritik kring legalitet och kunskap och förhållande till rättsstatliga principer inom offentlig förvaltning, och att förvaltningskulturen i Sverige allt mer har blivit likt företagskultur. Och det tycker jag är ett allvarligt problem, och det är värt att säga det, att politiken har ju, och även myndigheter skulle jag vilja säga, har ju försökt åstadkomma förändring på det här området med mer mjuka tillvägagångssätt. Alltså att man har försökt utbilda, informera om den statliga värdegrunden, alltså vilka de här rättsstatliga principerna är, upprätta nya riktlinjer kopplat till hur man ska anmäla bisysslor, hur man ska hantera jävsituationer, utbilda. Man har tagit fram förslag om statlig utbildning på det här området, så man har försökt använda mer mjuka tillvägagångssätt. Och jag menar att de inte har varit tillräckliga.
Mm. Så jag försöker bara få lite klarhet här i min fråga. Är det så att du tycker då att det är fler saker som tjänstemän gör idag som gör fel som borde vara brottsliga, så att de kan bli straffade för det?
Jag tycker vi kan se en förflyttning där allt fler fall som tidigare enligt samma lag ansågs och reglerades inom det straffrättsliga området har kommit att anses som ringa, och därför regleras inom det här andra stupröret som vi pratade om.
Mm.
Och jag tycker inte man ska vara så kategorisk och säga att man inte alls ska använda sig av disciplinförfarandet. Det finns säkerligen fall som är ringa som fortsatt ska hanteras där. Det skulle jag nästan kunna garantera. Däremot så tror jag att färre fall än idag ska göra det. Särskilt med beaktande av behovet av insyn från allmänheten. Och att disciplinförfarande där parter på arbetsplatsen är involverade aldrig är och kan vara objektiva på det sätt som en domstol kan vara. Så att i flera av de här fallen som jag anser är mer allvarliga, då blir det då viktigare att det sker i en öppen process, en transparensprocess av opartiska i domstol. Så det är det ena. Sen tror jag också att man behöver titta på begreppet vid myndighetsutövning. Det finns ju väldigt mycket som myndigheter, det vet ni inte minst, som myndigheter sysslar med som inte är vid myndighetsutövning.
Kan du först bara definiera begreppet myndighetsutövning för den som lyssnar som inte är liksom spot on på det?
Ja, det är faktiskt ganska svårt eftersom att det inte finns någon sån skrivning i lag där man definierar myndighetsutövning. Men man brukar säga att det är en beslut om en rättighet som det offentliga fattar mot en enskild, exempelvis.
Grymt. Ja. Men är det så att, jag förstår det som att ni då vill kunna straffa för sånt som inte bara är myndighetsövning, alltså de här besluten, utan även för sånt som skulle kunna ske utanför det. Säg att jag jobbar på en statlig myndighet och vi ska upphandla något och säga så här till min kusin som har ett byggbolag. Tja, den här informationen kanske är bra för dig att veta när du ska svara på vårt anbud. Det är liksom sånt som ni vill straffa också, alltså sånt som liksom sker utanför myndighetsutövningen. Förstår jag rätt då?
Ja. Just det kan även handla om domstolstrots. Alltså att en myndighet, eller en kommun för den delen, politiker i en nämnd i en kommun, politiker är ju på kommunal nivå, ja, och regional nivå helt, omfattas ju inte av dagens lagstiftning. Men är ju ytterst de som fattar beslut om exempelvis offentliga upphandlingar. Och där har vi ju... Det finns flera fall där kommunfullmäktigen har fattat beslut om att låta ett företag bygga någonting i strid med beslut i förvaltningsdomstol. Alltså där domstol har sagt att det här är en olaglig upphandling eller det här är ett olagligt beslut. Och så har man upphävt ett tidigare beslut och sen har kommunen en fråga på nytt fattat samma beslut.
Men inte det politikerna i kommunen? Jag tänker att nu pratar vi om tjänstepersoner. Vi kanske återkommer till det.
Liksom. Ja, men det absolut. Ja. Och det menar jag man också behöver titta på. Varför ska politiker undantas från den här lagstiftningen i det fall då de fattar beslut som, ja men, i staten är tjänstepersoner som fattar alltid. Men i kommunal och regional nivå så är det inte alltid så. Och varför ska då... den stol man sitter på göra skillnad där.
Just jag tänker att jag vill ta tillbaka frågan till statliga myndigheter och låta dig bemöta det, Britta, kring att fler saker än myndighetsutövning skulle kunna bli straffbara. Vad tänker du om det?
Alltså, på ett sätt så tycker jag att när Ida pratar så låter det sympatiskt, för en del av det som Ida beskriver som liksom trender och tendenser i utvecklingen av staten kan jag hålla med om. Alltså att vi har lite tappat fokus på rättsstatens principer och för mycket tittat på behovet att vara en effektiv statsförvaltning, tycker jag. Och då har liksom en del av den här kunskapen och medvetenheten och insikten som vi har försökt höja genom olika former av utbildningsinsatser, den har kommit lite för fäfot. Men däremot så tycker jag att förslagen och beskrivningen av problemen inte riktigt lirar, inte riktigt går ihop. Vill man åstadkomma förändringar på det här området som Ida beskriver, som jag också håller med om, så är det ju väldigt mycket att det handlar om att staten och myndighetsutövande ska få förutsättningar att göra ett bra jobb. Och det är väl där vi menar att det är det man måste rikta in sig på. Den här introduktionsutbildningen finns ju fortfarande inte, används inte än. Så att vi har ju liksom, en del av de här åtgärderna Ida pratar om har ju faktiskt inte blivit verkstad än. Så att se till att det finns en kompetent stat där folk har rätt kompetens som är anställda, som har goda förutsättningar att göra sitt jobb bra. Alltså att det är tillräckligt många som jobbar så att man inte liksom, så att det inte blir långa handläggningstider eller fel därför att folk är så stressade över den enorma arbetsbördan. Se till att cheferna är rätt personer med goda förutsättningar att göra sitt jobb. Så att det liksom är högt i tak och ett lärande så att det blir en väl fungerande statsförvaltning som klarar av att utföra sitt jobb på allra bästa sätt. Det är ju det vi menar är viktiga. De här förslagen om att, som, om vi nu ska prata om, för att gå till din fråga där, det här, att vidga begreppet av att även sånt som inte är myndighetsutövning, det som står i Tidöavtalet, då blir ju vi lite rädda för att skulle man vidga begreppet så att så blir det, riskerar det att bli väldigt otydligt. Och vi tycker kanske den kritik vi har när det gäller tjänstefelsutformningen idag är ju möjligtvis att den är för vid och otydlig och lämnar väldigt mycket åt domstolarna att avgöra. Det är väldigt breda begrepp redan idag. Ska man vidga och lämna själva myndighetsbegreppet till att också omfatta en massa annat, så blir risken, tror vi, att det blir väldigt otydligt och det kommer att skapa en osäkerhet hos de anställda. Så att tydlighet i vad som är problemet och vad man vill åstadkomma tror vi är liksom otroligt viktigt om saker ska bli bättre.
Men om vi pratar om några konkreta exempel, vilket är liksom ditt bästa konkreta exempel? Gärna från liksom staten. Jag pratade om min kusin innan som hade ett byggbolag i någon kommun. Jag tänker om vi lämnar kommunerna, eftersom att de som kanske lyssnar mest på den här podden är intresserade av liksom statliga exempel. Vad är liksom ditt klockrenaste statliga exempel på att så här, shit, vad det här verkligen skulle behövas för att komma till rätta med de här problemen?
Transportstyrelsen och säkerhetsskandalen där är väl kanske det mest uppmärksammade nutida exemplet. Alltså där en myndighetschef fattar beslut om att åsidosätta lag, som man sa, men att bryta mot lag i sin verksamhet. Det är ett sånt exempel.
Det har ju om vi hänger på lite vid det exemplet då, skulle liksom ett utvidgat straffansvar för de tjänstepersonerna som då var involverade i det här kunna förhindra en liknande skandal framåt i tiden, tänker du?
Ja, det hoppas jag. Vad det skulle göra. Det är ju det som, alltså det är ju så straffrätten är tänkt att fungera, att det ska vara normgivande även i förväg. Alltså
Britta, vad säger du om just transportstyrelse?
Jag tycker både att det är ett bra och dåligt exempel på det här. För att det är ett bra exempel för att det har hänt, men det är ju också så att det ledde till konsekvenser. Det är ju inte så att det inte hände någonting som effekt av det där. Men det ledde ju också till att generaldirektören faktiskt lämnade uppdraget och två ministrar fick avgå och sådär. Så det var ju, och utredningar och förhör i KU där Velida Droge, tror jag, satt på den tiden, om jag inte minns fel. Så att jag förstår att du kan den där frågan väl. Och jag tänker bara att Det som jag tror är viktigt att komma ihåg här är att anledningen till att det där blev avslöjat, det var ju faktiskt att medarbetare inom myndigheten tog sitt ansvar och använde sig av den offentlighetslagstiftning och offentlighetsprincip vi har och larmade om de här oegentligheterna. Så jag skulle säga att vi har ju, och det var ju otroligt viktigt att de tog det ansvaret faktiskt. Och så, när de inte fick gehör hos sina chefer gick de ut i media. Så att det är liksom, jag skulle vilja säga att en viktig åtgärd för att se till att staten fortsätter att utöva sitt jobb, sitt ansvar på bästa sätt, och att den här insynen som Ida återkommande upprepar och som jag håller med om är viktig, det är ju att vi värnar offentlighetsprincipen. Och då kan man väl säga att det är, skulle jag vilja säga, viktigare än någonting annat faktiskt.
Jag tänker att vi ska lyfta blicken lite, för det är ett intressant exempel som du nämner här, och en fråga som jag tänker hänger ihop med hela den här debatten om tjänstemannansvar är liksom frågan om tillit, och om vi som bor i Sverige känner att våra offentliga anställda liksom gör ett bra jobb i, som sagt, i vårt bästa intresse. Och vi ska lyssna på ett inslag här som sammanfattar vad forskningen visar i den här frågan.
Svenskarna ger sina myndigheter bra betyg och har högt förtroende för offentlig förvaltning. Det visar förtroendemätningar av SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Senaste undersökningen som publicerades förra året visade att 25 av de 29 myndigheterna som är med i enkäten fick övervägande positiva omdömen. Men någonting har hänt. De senaste åren hade skett en tydlig polarisering. Anhängare av olika politiska partier ger väldigt olika betyg till den offentliga förvaltningen. Kort sagt, anhängare till de rödgröna partierna ger myndigheter allt bättre betyg, samtidigt som anhängare till de borgerliga partierna ger allt sämre betyg. Och klart sämst betyg ger anhängare till Sverigedemokraterna. Så här har det inte alltid varit. 2013 gav Socialdemokraternas väljare den offentliga förvaltningen ungefär samma betyg som Moderaternas väljare. Skillnaden var marginell, endast 2 enheter på SOMs bedömningsskala. Men i den senaste undersökningen ökade avståndet till hela 23 enheter. Man kunde också se att Sverigedemokraternas anhängare blev mer och mer missnöjda med myndigheterna. Deras betyg för myndigheter skilde sig i förra årets undersökning 43 enheter från S-väljarnas. Det är en enorm skillnad. Avståndet mellan S- och SD-väljarnas betyg har nästan fördubblats. Statsvetaren Sören Holmberg har analyserat den växande polariseringen kring myndigheter. I en artikel utgiven av SOM-institutet skriver han: något har hänt. Svensk offentlig förvaltning har börjat betygsättas med ideologiska och politiserade glasögon påsatta. Han skriver vidare: det är inte bra. Normativt ska all offentlig verksamhet uppfattas som opartisk och neutral. Partipolitiska sympatier ska inte ha något samband med hur myndighetssverige bedöms. Den nuvarande tendensen till ökad politisering och polarisering i svenska folkets syn på hur offentlig verksamhet fungerar är ett växande legitimitetsproblem.
Ja, men här hörde vi alltså ett citat av statsvetaren Sören Holmberg. Britta, vi hörde precis att väljare här som stödjer borgerliga partier har mindre förtroende för offentlig förvaltning. Vad tror du att det beror på?
Alltså, jag vågar inte spekulera. Faktiskt, jag tror att det där får nog statsvetarna fortsätta undersöka, tror jag. Men det är klart att kritiken har ju ökat. Och jag, då menar jag inte den här liksom seriösa kritiken som jag tycker är värd att ta på allvar, utan jag tycker också att det här liksom misstänkliggörandet finns ju idag via sociala medier på ett tycker jag obehagligt sätt, som ibland också innebär att mina medlemmar faktiskt möts när de kommer till jobbet av brandfacklor som har kastats mot entrén, och det liksom är ju faktiskt ibland riktigt obehagliga drev som pågår mot Försäkringskassans anställda eller andra. Så att vi har ju sett en del obehagligheter under de senare 10 åren, både mot migrationsverkslokaler, mot anställda inom åklagarväsendet, inom Arbetsförmedlingen och sådär. Så att det är väldigt allvarligt, obehagligt. Och jag håller helt med Sören Holmberg att det där är ju, bidrar ju till en legitimitetsproblem så småningom. Nej.
Och jag håller verkligen med om det stora problemet. Och det finns ju skrivningar i Tidöavtalet också på, man bör titta på reformer som kan minska den utsattheten hos tjänstemän. Både i statlig och kommunal förvaltning och att utvidga de åtgärderna.
Du är en av Moderaterna, höll på att säga, som de nämner här, vars väljare har lägre förtroende. Hur högt förtroende har du personligen för tjänstepersoner i staten?
Jag tror att det är ett generellt stort förtroende för staten, och framförallt för medarbetare i staten.
Just det. Varför tror du att väljare
är personer som systemfel? Det beskyller jag ingen medarbetare för.
Nej. Men varför tror du att de som röstar på dig och ditt parti ger liksom statliga myndigheter allt sämre betyg i de här förtroendemätningarna?
Jag skulle säga att det finns tre orsaker till det. Varav två av dem, Sören Holmberg och också Bo Rothstein, som också som institutet själva refererat till. Min egen, som jag skulle vilja börja med, är just det här misstänkliggörandet. Det är ju ett tecken på, det vittnar om hur allvarligt eller hur ofta återkommande det är idag, att kritik och drev mot tjänstemän och felaktigheter, eller liksom påstådda felaktigheter, främst utkrävs medialt eller i sociala medier och inte inom rättsväsendet.
Så men det kan ju bero på att det inte finns något fel att utkräva i rättsväsendet.
Jag tänker till exempel på de här bra på att kunna konstatera det.
Precis, men de här helt horribla, nu pratar jag om kommunal sektor, helt horribla påståendena om att socialtjänsten kidnappar barn. Alltså ni vet, det är klart att folk, om man tror på det, tappar naturligtvis förtroendet för socialtjänsten.
Men där vet vi att det handlar om påverkanskrafter.
Exakt,
utifrån,
det finns
också
från främmande makt.
Så det är väl bra att också tydliggöra, apropå det, för jag får ofta den frågan. Och jag brukar säga att socialtjänsten och exempel från socialtjänsten är väldigt dåliga exempel.
Ja, väldigt svårt.
För att de omfattas i stor utsträckning av allt de gör för den befintliga lagstiftningen redan idag, eftersom att det de gör är myndighetsutövning.
Men om vi lyfter upp diskussionen och kommer liksom närmare där vi befinner oss nu då.
Ja, men de andra två orsakerna som Sven Holmberg själv refererar till, det är två. Det ena, att man kan se ett ökat antal av främjande uppdrag till myndigheter. Alltså att det är politikens eget fel. I större utsträckning än tidigare så ger politiken uppdrag till myndigheter som lägger på myndigheterna att fatta politiska värderingsbeslut. Alltså hur man främjar jämställdhet, hur man främjar företagande kan ske på väldigt olika sätt. Det kan ske på mera liberala sätt eller mera socialistiska sätt. Och den typen av beslut och reformer bör politiken stå för. För att vi är satta att vara partiska. Men det är inte myndigheter. Så att när vi ger, när vi lämnar över den typen av makt till myndigheter, så finns det en stor risk, en oro i den utvecklingen som de pekar på.
Vad var det andra
och det pekade? Andra är att de kan se bland sina studenter i allt högre utsträckning. När man frågar dem, ja men du har jättemycket åsikter här, det är jättebra, hur tänker du att de ska tas tillvara på, hur ska du få utlopp för dem? Ja, då är svaret mycket större utsträckning idag att de ska göra det genom att ta anställning i staten. Inte att ge sig in i politiken.
Mm. Eller någon civilsamhällesorganisation.
Eller någon civilsamhällesorganisation eller ett företag eller liksom på någonting annat, på ett annat sätt. Och det kan också ha att göra med förlängningen av de här främjande uppdragen. Att det finns, att politiken ger den möjligheten. Men det kan också ha att göra med att statens förvaltningskultur idag är mer lik andra arbetsplatser.
En observation som jag gör är ju att ni har ju liksom ett regeringssamarbete med Sverigedemokraterna, och de driver ju ofta den här tesen att tjänstepersoner beter sig som liksom aktivister på jobbet. Håller du med om det? Att det är på det viset?
Ja, jag tycker det är jättesvårt att uttala sig om, för att det finns ingen sammanställning, ingen väldigt utredningar på det området. Och i flera fall skulle jag anse att det är politiken som har gett det mandatet. Alltså att vi har lagstiftning som ger väldigt mycket tolkningsutrymme till myndigheten. Och att man då tillåts agera på, och då kan det bli så att man i en länsstyrelse fattar ett beslut och sen så har man en annan länsstyrelse fattar man ett annat beslut som är väldigt, och så tycker man att fallen är ganska lika, men tolkningen av lagstiftningen har utfallet blir väldigt olikt.
Jag håller med om att det inte är bra när lagstiftningen ger väldigt stora skönsmässiga utrymmen för myndigheter eller domstolar att liksom, alltså jag håller verkligen med om det, men och jag tror att det är inte bra. Men så politiken har ett viktigt ansvar att ge tydliga direktiv och tydliga liksom, gränser för vad myndighetsbesluten ska handla om och hur de ska utföras. Men jag måste säga att det är väldigt viktigt att säga att det är inte en massa människor i vare sig stat eller kommun som driver egna agendor. För det är ju det liksom man påstår när man säger att det finns en aktivistkultur. Jag tycker inte riktigt att aktivism är det du pratar om här nu. Men det är möjligt att det skulle kunna vara de här bristen på tydlig lagstiftning och tydliga direktiv.
Men jag tycker att det är ett ganska dåligt begrepp. För det visar att man gör någonting liksom i ond tro på något sätt.
Eller med en egen agenda.
Och det tror jag är väldigt ovanligt. Däremot så vet jag att det finns, och kanske framförallt på kommunal nivå, i tillsyn och tillståndssammanhang har blivit allt vanligare. Man har fått uppgift om detta i Göteborg och i Malmö exempelvis, där man tillämpar lagstiftning mer restriktivt i tron om att då gör man ett bättre jobb.
Just det. Medans vi får man vända de här oss till podden Kommunhemligheter där vi kommer att ta upp den här frågan. Till sist, Ida, tror du att den kommande utredningen kommer att dra andra slutsatser än den som precis har gjorts?
Ja, det tror jag. Annars hade inte jag tyckt att vi behövde utreda frågan.
Just det. Tror du vi kommer landa i att straffansvaret för tjänstepersoner kommer att utvidgas?
Ja.
Ja. Vill du säga någonting bara kort då till de tjänstepersoner som kanske hör det här och typ oroar sig lite för hur framtiden kommer att bli?
Ställ höga krav och förvänta er att ramarna för den lagstiftningen är tydliga. Och försök också se fördelarna. Jag ser stora fördelar med en sån här lagstiftning för tjänstepersoners skull. Att det kan ge råg i ryggen att ta upp missförhållanden på sin arbetsplats. Prata med sin chef om saker som man idag avstår från att göra för att man tror att det försämrar ens karriärmöjligheter. SD har en bra rapport på det området. Och också i förhållande till politiken. Att man får inte begå fel i sin tjänst. Så att om man blir uppmanad att göra det även från politiken så kan man få råg i ryggen och möjlighet, större chanser då, eller då, att säga ifrån också.
Mm. Britta, vad vill du skicka med den här utredaren som ju ändå inte har tillsatts?
Ja, tänk på att allt vad man gör har effekter. Och om ni vill åstadkomma förbättringar i hur staten klarar av att utföra sina myndighetsuppgifter så tror jag att det de andra sakerna jag nämnde tidigare är viktigare, bland annat offentlighetsprincipen och att man ska inte straffa individer för systemfel. Och jag är rädd för att ytterligare sätt att straffa statstjänstemän, förutom de som redan finns, leder till osäkerhet, rädsla för att göra fel, att vi får en handlingsförlamad stat som leder till längre handläggningstid och minskad effektivitet. Men alltid kan man utreda saker och titta på saker. Och jag skulle i så fall vilja skicka med lagstiftaren som vi har här att otroligt viktigt att det blir tydliga om man nu ska åstadkomma skärpningar i något avseende. Det ska vara tydligt så att folk vet vad som gäller. Då minimerar man de negativa konsekvenserna. Men min oro är ju, för det är ju redan idag så att det skiljer väldigt mycket mellan statlig och privat tjänst. Och det ska det göra. Det ska självklart gå. Vi ska ställa höga krav på folk i staten. Men blir det en lagstiftning som är väldigt otydlig och svår att hantera för de anställda i staten och deras chefer, då blir ju attraktiviteten i verksamheten mycket lägre. Det blir svårare att rekrytera och behålla personal. Vi pratar om de mest utbildade i hela landet, de finns i den statliga verksamheten. De har andra alternativ, och vill man att man ska ha attraktiva jobb i staten där folk, duktigt kompetent folk, vill utföra ett viktigt jobb, då måste man faktiskt också tänka på att reglerna för myndighetsutövningen måste vara tydliga, annars blir det helt omöjligt för dem att göra ett bra jobb.
Ja, och det får bli sista ordet. Det ska bli spännande att se vad den här utredningen kommer fram till. Då möts vi kanske igen i ett samtal för att diskutera det. Tack så jättemycket. Tack. Ida Drugge, moderat riksdagsledamot, för att du kom hit. Tack säger även till Britta Leijon, ordförande för fackförbundet ST. Jag heter Silvia Kakembo och du har lyssnat på Statshemligheter. Produktion och redaktion görs av Arena Opinion på uppdrag av fackförbundet ST. Mer info om ST hittar du på www.st.org.